Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hallå Anders.
Hej Karin.
Hej. Här sitter vi.
Nu har det på dags igen.
Mysigt med lite neddragna, vad heter det?
Rullgardiner.
Och lite tecken och sånt här för att göra det bra.
Allt för att göra så att ljudet blir bättre. För märkligt nog så är det ju så att just när det gäller ljudteknik så älskar det rörighet. Ju mer prylar det finns, ju mindre studsar ljudet clean tillbaka. Och det vet nog alla som har gått in i ett helt rent rum. Som
man säger, oj vad det ekar. Eller liksom, det känns ju inte så just med ljudet. Absolut.
Så ju mer prylar som ligger precis överallt, ju bättre ljud blir det när det gäller det. Mm. Om man nu inte då sitter i en helt soundtreated studio. Vårat är ju både kontor och studio, men också paneler på väggar och allt för att göra ljudet lite bättre, vilket jag hoppas.
Du har ju till och med gjort en typ tavla som ser ut som, alltså det ser ut som vilken, alltså det är en tavla. Man gör den på nätet.
Som jag personligen har gjort.
Eller gjorde du inte det? Du beställde den?
Ja, men jag gjorde den i Photoshop.
Har du gjort den i Photoshop, men sen beställde
ritade
du den?
Jag tog in den i Photoshop och fixade till den. Och sen så
är det liksom en ljudpanel.
Som en ljudpanel, fast med himla nytt motiv då.
Det är ju trevligt. Mm. Och det är alltså inte en bild på dig, om det är någon som tror det, utan det är lite mer så här modern konst.
Ja, det är väldigt abstrakt.
Men den är fin. Fin. Och så är det höstlov här i Borås. Det är det säkert samma vecka ungefär, tror jag, hela landet. Är det kanske inte. Men, alltså när vi spelar in där.
Ja.
Inte när vi släpper det.
Nej.
Men vi ligger ju alltid en vecka innan, lite marginal, eftersom du är den som har äran att få sitta och göra det trevliga arbetet som att redigera.
Lyssna en gång till. Jag är i och för sig lite van vid det, för att jag tror i varje fall de första 15 åren som föreläsare så hade jag alltid med mig inspelningsutrustning, oavsett var jag var.
Mm.
Och så spelade jag in mig själv och så på vägen hem så lyssnade jag igenom. Just bara för att lägga märke till alla små quirks som man har i språket. Man höll på att bli galen i början när man lyssnar på sig själv. När man liksom sa okej. Och sen
man vänjer sig också med
sin massa
ljud.
Olika och män. Och så efter ett tag, när man har lyssnat på sig själv, så försvinner alla de där små grejerna. Och så är man renare i språket. Så det har varit väldigt nyttigt som talare. Att lyssna på mig själv så mycket som det blev. Jag lyssnar ju säkerligen på, vad kan det vara? Ja, i varje fall en 500 föreläsningar med mig själv.
Det är bra. Det var ju på den tiden. Vi har ju väldigt många, vi har ju faktiskt sparat dem. Vad heter de här? Det var inte,
eller det minidisk, de heter minidisk.
Och minidisk.
Jag hade ju då en speciell inspelningsutrustning som fungerade så att den behövde sitta en vid varje öra. Den var speciellt framtagen egentligen för att göra bootleg. Här när man går på en konsert, spelar in konserten och sen så säljer man då, så att säga, live. Nu säljer man då live vad som har varit på konserten. Det är ju ytterst olagligt såklart.
Mm.
Men de var några som hade verkligen utvecklat sådana till så att de var riktigt, riktigt bra. Och då passade jag på och skaffade ett mannekänghuvud. Satte ett par glasögon på och satte en vid varje öra. Och så kunde jag bara ställa den någonstans på scen. Och sen spela den in hela grejen.
Det blev också en liten snackis som, att folk tyckte det var liksom, vad är det? Vad
är det här för? Jag kommer ihåg det, just det, Anders Haglund, det är du som har det huvudet på scen.
Ja. Så men det att, har du inte längre.
Det har jag inte längre.
Nej, men nu skulle du bara kunna sätta på din iPhone, om du vill.
Ja, eller? Det skulle man ju kunna koppla in på något vis som man
vill. Så råkar det ju pinsamt om det råkar till ringa att man har.
Nej, det vet jag inte. Man har väl den på flygplansläge eller något.
Jo,
så.
Men ändå.
Men i varje fall så, det var i varje fall det här med hur man får till riktigt bra ljud och annat. Och hur man då lyssnar på sig själv. Och för er som är intresserade av att bli duktiga på att prata så kan jag faktiskt inte komma på något bättre än att skapa en feedback loop. Alltså med andra ord, ställ dig och prata framför någon, spela in det, lyssna på dig själv. Och du kommer då i början verkligen gilla din röst eller hur du pratar. Skulle jag tro, i varje fall var det så för mig. Men när man har lyssnat x antal gånger så försvinner då ett antal sådana här ovanor som man har i sitt eget språk. Och det är ganska, ja det är väldigt utvecklande.
Det jag gör är ju att varje, eller inte varje fredag, varannan fredag när Lifetalk-podden släpper nytt avsnitt, då lyssnar jag. Och då kan det ibland ha varit så här en vecka, kanske 10 dagar ibland, sen vi spelar in. Och då kan jag bli så här, åh, gud, just det. Det här var ju bra. Jag blir liksom på återuppleva det igen. Inte så här dagen efter, utan det har gått en liten tag. Ja, som jag njuter av att lyssna på Lifetalk-podden då varannan vecka. Men nu ska vi prata och framförallt ta en ny fråga. Eller flera frågor hoppas jag vi ska hinna med. Är du redo, älskling?
Ja, så redo jag kan bli.
Okej. Hej Anders och Karin, så glad för er podd och allt jag lär mig av er. Jag har en fråga som jag vill att Anders reder ut åt mig. Anders har sagt att när man får en jobbig tanke som känns så stark och verklig, då ska man ta den på lite, så lite allvar som möjligt. Ungefär lika lite som att när man råkar bränna handen på spisplattan så rycker man snabbt bort handen och sätter på plåster samt låter det vara, så läker av sig själv. Men nu till min fråga. Ni säger samtidigt att det inte är farligt att känna och vara i sina jobbiga känslor. Att du går över om man låter känslan få finnas ett tag. Jag får det inte, det är inte riktigt att gå ihop. Tanke och känsla hör ihop ju. Tacksam om ni kan reda ut detta för mig. Och varma kramar från Susanne i Sala.
Mm.
Väldigt bra fråga.
Ja, hoppas att det kan reda ut.
Det kanske är någon mera som tänker så här, ja men just det. Det är ju... Man kan ha fattat det så.
Ja. Och det som är klurigast tror jag för de flesta att inse, det är just att tanke och känsla sitter hermetiskt ihop. Hermetiskt innebär att ingenting kan komma däremellan. Många tror det liksom att åh, jag fick bara en känsla. Nej, tanke och känsla sitter ihop. Som skuggan gör till mig om jag har ljus på mig. Jag kan inte komma ifrån min skugga. Man kan säga att skuggan är den känsla som tanken lämnar efter sig när jag går omkring.
Mm. Och du är inte alltid medveten om din skugga. Egentligen ganska sällan. Så tänker du på din egen skugga.
Jag är ofta medveten kanske om din skugga, men inte om tanken som då har lett till den. Så att ibland får vi bara en stöt sådär. Och det känns inte som jag gjorde ingenting. Jag har inte tänkt på någonting. Var kom den ifrån? Jag bara fick känslan.
Det är det, men att man inte är medveten alltid om liksom, tanken. Man kanske känner känslan. Så...
Ja, och då kan man börja använda tanken, man kan, eftersom man vet om att tanke och känsla hör ihop, så kan man börja använda känslan som sin guide. Så man börjar känna igen när känslan är på ett visst sätt, att nu är jag nog ute och cyklar lite i tanken, jag behöver inte lista ut vilken tanke eller vad för tanke, utan bara att nu så. Och så de två sakerna är faktiskt väldigt ihophörande, även om nu Susanne tänkte att jag får inte ihop de här två.
Jo, det står ju så att tanke och känsla hör ihop.
Ja, och samtidigt och ska man då kunna inte vara rädd för sin känsla. Och vad jag menar med det är att du behöver inte vara rädd för den, för det är din tanke som skapar den. Om det vore så att det är den yttre världen som skapar känsla, vilket de flesta tycker, att nu sa den personen något taskigt och då får jag en dålig känsla. Ja, då är det självklart så att det blir väldigt jobbigt. För nu måste den yttre världen ändra på sig. För annars kan jag inte bli av med min dåliga känsla. Men om det nu är jag och min tanke som är, så behöver jag inte vara rädd för den. Jag kan känna den hela vägen om jag så skulle vilja. För den är inte lika farlig när jag vet var den kommer ifrån. Det är där de två går ihop. Så det händer något ganska magiskt när jag väl förstår. För då backar jag inte upp min egen tanke med mer tanke som gör att känslan blir starkare.
Jag tror det är det du menar med att man liksom inte ska ta den här jobbiga tanken som är så stark. Den ska man ta med så lite allvar som möjligt. Den får fortfarande finnas där, precis som den är. Men ofta så adderar vi ju liksom typ väldigt mycket mer till den. Varför känner jag så här? Och åh, vad hemskt. Och så då liksom gräver man i, man göttar in sig i den. Det är det du menar med att det är liksom ganska onödigt. Låt den vara där. Du behöver inte vara rädd för den. Den är bara.
Ja, den är kejsarens nya kläder. Den har ingen makt över dig så länge inte du går på din egen tankebluff. Det är väl den stora skillnaden i vad jag pratar om här. Om du tänker dig mindfulness och annat. Där man tittar lite mer på att man ska låta tanken gå iväg. Man ska acceptera den. Man ska låta den bara flyga iväg. Man går så att säga genom tanken till sin upplysning eller till en bättre känsla. Medan vad jag säger är, men det är ju bara en tanke som är inte på riktigt. Så om du gör allt det så gör du tanken än mer på riktigt. För varför skulle du behöva acceptera den, reframa den, släppa den, inte låta den vara här utan bara gå vidare någon annanstans? Varför måste jag göra allt det om den inte är på riktigt?
Mm. Man tänker onödigt mycket på en tanke som just bara är en tanke.
Just
det. Och inget mer.
Inget mer.
Nej.
Och det är det som är kanske skillnaden då, som kan vara svår att höra i början, att men det låter ju precis som om det du menar det här. Jag vet ju när jag har varit ute och föreläst för psykologer och andra som gärna vill att det ska kännas igen som något de redan vet. Att är inte det här precis så som Freud sa? Eller är inte det här som den här KBT? Eller är inte det här som när man pratar mindfulness? Att, nej, det är inte riktigt det. För här pratar vi om en förståelse som gör att du kan låta tanken till och med sitta i ditt hjärta. Känna känslan fullt ut. Och det är nästan som att jag kan släppa in det hur mycket som helst, vilken den är. Snarare än att, nej, jag måste gå igenom tanken, låta den flytta sig, inte ta den. Jag behöver inte göra något med den så jag kan slippa det där lidandet, så att säga. Och här pratar vi mer om att, ja, men även positiva tankar kan vara lite i vägen. Om jag sitter här och ska podda och så börjar jag tänka på att, åh, vad jag är duktig på det här och det här och det här. Och så går jag verkligen in i det här. Det känns jättebra, men jag vet ju inte längre om att jag sitter och poddar. Jag är liksom så inne i min tanke fast den är skön.
Mm.
Så att det här kan vi göra både negativt och positivt.
Skulle man kunna ha en liknelse? Det var bara någonting som, jag brukar inte få såna här liknelser med metaforer och så. Det är din grej, du är bra på det. Men säg att man får en finne i ansiktet. Det är en finne och den är där. Och då kan man då försöka, eller liksom som många kanske gör, oj, vad hemskt, en finne, och herregud, jag ska googla hur får man bort med den, och jag ska klämma, och nej, man ska inte klämma.
Och ska, makearen så den inte syns.
Ja, du vet, det går åt mycket energi kring den här finnen, men finnen bara är där och den kommer försvinna. Och om man bara, det är liksom en finne, punkt. Sen det, jag förstår om det är kanske hela ansiktet fullt av finnar, men det är fortfarande samma grej. Ju mer du börjar liksom försöka bara, du fastnar i det här liksom. Tänket om, hjälp, jag har en finne och fy vad hemskt, jag kan inte visa mig, bla 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 bla. Det är ju att ta en tanke och spinna vidare den och göra den till
och som
att den blir hemskare och hemskare.
Att man hamnar så att säga i ett lägre ställe.
Ja.
Och det är min definition på om man använder sitt tänkande på ett bra sätt. Och när jag säger använder så är det mer vilken relation jag har till det. Eller om jag gör det på ett oanvändbart sätt. Och det är rent vetenskapligt bara så att om jag tänker på något, vad det än är, och jag, när jag är klar med det så känner jag mig lägre energi eller lägre humöret, så var det oanvändbart. Och om jag tänker på någonting, oavsett om det är negativt
samma
eller positivt,
sak, kanske, precis.
Det kan vara exakt samma sak. Och jag känner mig sen efteråt lite lyft i my spirits, liksom. Att det här kan vi göra någonting åt, eller som vi diskuterade lite grann när man står inför lite tuffa tider nu för företaget och man renoverar och det är lite sådär. Det kan man både se som det här kommer aldrig gå, varför håller vi ens på? Och man kan också se det som nu kör vi, du och jag mot världen, älskling. Och ena är att man känns lite lyft och den andra är att man känns sig sänkt.
Och båda är väldigt mänskliga. Alltså det,
ja,
det är inte så att vi sitter här och bara
såklart
är pepp och pepp och gud, du och jag mot världen, älskling, och varje dag, utan det kommer. Men det är ganska skönt, för när man är lite mer så här destruktiv i sitt tänkande så är det som att i alla fall jag känner att jag vet att jag är det, och jag är helt okej med det, för jag vet att det är ganska sällsynt att jag är det, och det är liksom, det bara är så. Hoppsan, så var det nu precis.
Ja, och alltså vetskapen att det är lika.
Jag försöker inte så här liksom peppa upp mig eller oj, jag ska nog ta fram en av mina personlighetsutvecklande böcker och läsa något mantra eller liksom ställa mig och kolla i spegeln och säga jag är så bra, det här kommer gå så bra.
Jag behöver
inte göra något, jag är bara helt okej med att oj då. Jag vet liksom om, även när jag är där, att jag är där. Och det är så skönt.
Ja, det är fantastiskt skönt att inte behöva vara rädd för sin egen upplevelse av livet. Och det är så viktigt då att se att den enda upplevelse av livet jag har är mina tankar om det. Det är därför två personer kan vara i exakt samma omständigheter och ha helt olika uppfattning, känsla till det. För att det beror på vad vi tänkte i samma läge. Så någon ser någonting hända på stan eller någon säger något och så säger den, det var modigt gjort, säger den. Och säger en annan, vad är det värsta jag hört, kan man säga så? Men vad är skillnaden? De sa ju samma sak. Den är ju konstant.
Tolkningen och tolkning, upplevelsen.
Mm. Ordet som jag använder för att säga tolkningen eller upplevelsen är bara ett kodord för de tankar som susar mellan mina öron och som jag tar på allvar just nu. Och där är skillnaden då. För att det är så lätt att vi tror att bara för jag kan benämna någonting, jag kan säga namnet på det, så vet jag eller förstår någonting om det. Så säger jag gravitation. Så säger någon, ja men det vet jag vad det är. Det är det som gör att jag sugs ner mot mitten av jorden och att jag är kvar här. Och det är det som gör att jag är tyngdlös när jag är utanför jordens atmosfär och annat. Nej, så funkar det inte alls. Det är, bara för att du kan säga gravitation så innebär inte det att du har någon koll på vad det är och förstår vad det är. Inte ens de som Einstein och andra förstår riktigt vad sjutton det handlar om.
Behöver vi förstå det?
Ja, vi kan ju räkna på det.
Jo, men det, var, jo det är ju bra när jag man menar, ska bygga...
Vi tror ofta att vi kan någonting bara för vi kan säga namnet på det. Så vi säger, åh jag blir besviken. Ja, men vad är besviken? Det är att jag har ett antal tankar i förväg om hur jag vill att det ska bli. Och så blev det inte så. Och då har jag ett antal tankar om hur det är för hemskt för mig att det inte blev som jag hade tänkt innan att jag hade tänkt. Det är vad besvikelse är. Men bara för att jag kan säga att jag är besviken så är det inte säkert att jag förstår att det är det var. Det är den jag vill få fram. Att vi ibland just bara använder ett ord för någonting och så tänker vi, nu är jag klar. Mm. Det gör mig så förbannad, till exempel när jag hörde någon klient som sa det. Det gör mig så förbannad. Oj vad man kan gömma mycket bakom ordet det. Vad är det? Han tycker ju man är klar nu. Det gjorde mig förbannad. Det är det som vi har pratat om.
Men, som att du har exakt samma och du förstår precis, vilket ibland det kan vara två vänner, säger vi, som har ganska liknande syn på någonting, så kan de liksom nästan, ja, verkligen. Men du kan också sitta och argumentera med något, ja, men det här gjorde mig förbannad. Jaha, tycker du? Alltså,
ja,
inte,
men vi tror fortfarande att det var någonting på utsidan. Hur skatterna fördelas, eller hur någon behandlar immigration, eller hur någon betedde sig i något sammanhang socialt. Det bara gömmer undan det faktum att hur jag tänkte på det gjorde jag på ett oanvändbart sätt så att jag fick upprörda känslor av mina tankar. Det gömmer sig bakom det.
Mm.
Och det kan vi göra också med andra ord. Liksom. Och då, det är här man kommer in på det här då med att det är samma sak egentligen, det här med att inte behöva vara rädd för känslan och låta den sitta i ens hjärta och låta den vara. Varför kan jag det? Vad är det som tillåter mig att klara av det? Och det är för att jag vet att mina känslor kommer från mina tankar. Mina tankar har ingen kraft över mig utan att jag misstar dem för att de handlar om något från utsidan. Eller från framtiden. Eller dåtiden. Eller något annat än att det är just nu i det här heta ögonblicket de tankar jag har nu. Vilket då gör att om vi tar nästa läge då, att ja, men då ska jag inte ta de tankarna på samma allvar. Alltså att känslan, om den är min guide, så visar det mig när jag får en starkare känsla att nu ska jag definitivt inte ta det här på allvar och springa iväg och argumentera med mig själv i mitt huvud.
Eller jag bara känner igen att man är så rädd att det känns så starkt och det här, man riktigt brinner i magen.
Ja.
Då har man gjort det lite större än vad det är. Det kan fortfarande vara ett så att säga, problem som behöver lösas, men just nu är du inte rätt person att ta ett... en nykter titt på din situation.
Kanske rätt person, men inte i rätt tillstånd.
Ja, rätt person är du ju, men ja, precis. Men tillbaka till den här frågan då. Jag tror, jag ser nu här när jag läser eller ser det framför mig vad som kanske kan ha blivit lite tokigt i förståelsen här då. Ni säger samtidigt att det inte är farligt att känna och vara i sina jobbiga känslor. Att du går över om man låter känslan få finnas ett tag. Det måste den inte göra. Överhuvudtaget. Man behöver inte ha kvar känslan för att den ska gå över. Det är kanske där, menar jag, att hon tänker att man ska avdramatisera den.
Alla känslor går ju över förr eller senare.
Jo, men jag menar, man behöver inte sitta med de jobbiga känslorna för att de ska gå över.
Exakt.
Men ju mer bekväm man är i det, så ibland försvinner de på puff. Och ibland så är de kanske med nästan en hel dag.
De försvinner ju exakt i det ögonblick där de tankarna inte längre har makt över mig. Och tanke är väldigt flyktig, det vet vi. När vi kommer på en idé och vi inte har penna och papper att skriva ner det. Och vi liksom senare bara kommer ihåg. Det var något briljant, men jag vet inte vad.
Mm. Men jag menar det, Susanne och alla ni andra, man behöver inte aktivt ta ett beslut om att ska jag låta den här, nu ska jag sitta med den här känslan, eller oj, nu ska jag inte ta den här så allvarligt, för det sa Anders. Nej, nu har du redan börjat tänka om din tanke. Du behöver vara mer neutral, alltså neutral i hela din ditt förhållande till dina känslor.
Ja, man kan väl säga så här att en skön och bra känsla talar om att just nu är jag på ett bra ställe mellan mina öron och det är all systems go. Och när jag inte har en så skön känsla så är det inte att jag måste sitta med den och se om jag kan liksom
det kan du
göra
det,
någon
men...
sorts desensitering med den. Det är inte det som handlar om, för att känslan talar ju bara om vad jag har för kvalitet på tanken. Och tanken är flyktig och tanken är den där jag upplever ögonblick till ögonblick till ögonblick. Om jag väl ser det så känns det inte lika farligt att sitta med den. Men jag sitter inte med den för att den ska gå över. Utan jag sitter med den för att jag ser att den är inte farlig och kan inte göra något med mig. Det är det som är skillnaden.
Mm. Så kanske lite flummigt, men om man verkligen lyssnar på det här. Eller kanske lyssnar om det, om man vill göra. Så är jag ganska övertygad om att man hör någonting bakom alla våra ord. Som man känner igen att, och då behöver man inte göra något mera med det.
Nej.
Vi tar ju upp det här på olika sätt, i olika frågor, olika exempel och så vidare. Och det gör att man mer och mer så här, spännande, man förstår mera om vårt mänskliga sinne och hur det fungerar och hur vi skapar våra upplevelser och hur det kommer sig att vissa dagar så är det sol och allting går så bra, men ändå har man en känsla av att man mår liksom inte riktigt bra i sig själv eller så. Och vissa dagar går det riktigt fel och man känner liksom ett inre flow fastän det yttre verkligen går åt helt fel håll. Och det är ju så intressant när man förstår mera. För i början också kanske man tänker, hur är det ens möjligt? Men så en jättebra fråga. Vi tar en till fråga. Eller det gör vi inte. Vi kör en reklampaus. Nej, inte en paus. Men en plugg för... nu gör vi lite reklam helt enkelt. Vad är det vi ska göra i januari, Anders?
Jo, vi har ju tänkt oss faktiskt att bjuda hem ett antal gäster på ett lite av ett VIP-event.
Eller kunder.
Kunder ska vi ju kalla det då. Men vi gör det faktiskt i vårt eget hem.
Ja.
Vilket är lite annorlunda.
I Borås
den 24 januari.
Och det är en lördag.
Så kör vi så att säga en arbetsdag. Fast det är en lördag.
Ja.
Mellan 9 och 4.
Super inspirerande. Alltså det kommer vara personlig utveckling. Det blir liksom Lifetalk-podden live. Q&As. Spännande människor att hänga med. Utbyta tankar. Vi kommer göra övningar. Alltså det kommer bli... så maxat
bra. Det kommer bli
bra.
En väldigt skön feeling med det här och jag kommer förklara en del av det här. Jag kommer få chans att svara live när man är med.
Mm.
Så att det kommer bli ett litet härligt event.
Mm.
Och är det så att du som lyssnar på det här tänker, men det där tycker jag låter jätteintressant.
Eller framförallt, jag vill i alla fall veta mer om det här. Ja. För att vi har inte ens, det är inte ens säkert när det här avsnittet släpps att vi faktiskt officiellt har gått ut med det.
Nej, vi har faktiskt bara talat om det för tidigare kunder och givna människor som känt att skulle ni vilja vara med på det här?
Ja.
Och så har vi fått ganska snabb feedback på ja, det vill vi.
Precis.
Och vi kan ju ta ett ganska, eller minst sagt begränsat antal eftersom vi faktiskt har tänkt att det här gör vi vårt eget
hem.
Det
är 16 personer max. Så ja, men det, och de kommer ju då få smaka på.
De kommer
lite
få prova
goda
din
smoothies
härliga...
och kanske lite raw food choklad och sen så blir det fräscha sallader. Och, ja, men det blir liksom en dag med hälsa som en röd tråd. Det brukar vi säga, det är inget hälsoevent, men vi har alltid hälsa som en röd tråd i alla våra event, våra ledarskapskurser, allting sånt.
Ja, det kommer inte bli riktigt som ett champagnemingel utan det är mera hälsobiten, men det kommer också bli väldigt mycket mat för sinnet.
Väldigt mycket mat för sinnet. Och väldigt, jag längtar. Jag är bara så glad. Vi bara kläckte den här idén häromdagen. Och jag snabbt skapar en inbjudan, bara känner i apropå flow. Mm. Och bara, det här är så rätt. Det här var, januari, kan du tänka dig att man vill ha någonting att se fram emot?
Mm.
Och man vill kanske ge bort det här.
till en julklapp eller ta med
vän,
sin partner eller medarbetare
med sig sin partner, eller till sig
kompis
själv.
Eller bara sig själv.
Man behöver inte komma med någon, utan man lär absolut känna nya vänner här på det här eventet. Så, slut på reklam. Jag ville verkligen bara säga att, och vill man då veta just det, eftersom man kanske inte hittar en inbjudan någonstans, skicka till mig lättast.
Karin@lifevision.se.
Karin med K, eller så går man ut Karins gröna värld, Instagram, Facebook, någonting, och skickar ett DM till mig.
Mm. Det så går får ju du mera på alla olika sätt idag att komma fram till människor.
Ja.
Och skulle det vara så får man det. Vi räknar ju faktiskt med att det här fyller upp ganska så snabbt. Så att ni som lyssnar och känner att det här...
Ni får ju antagligen lite förtur.
I 24. Ja, ni får ju lite förtur nu, för det kanske inte ens har gått ut som officiell inbjudan för er som då, för de som då inte lyssnar på Lifetalk-podden.
Precis. Ja, men vad kul. Det kändes bra att få bjuda in er alla. Då tar vi nästa fråga.
Ja.
Hej, jag har kanske en liten annorlunda fråga, men ni får gärna ta med den i podden. Det skulle vara kul att höra era svar. Den kommer här. Jag har alltid haft en bra relation till min mamma, men när jag fick min ätstörning så blev jag som en trotsig tonåring och det var hemskt. Ni kanske vet hur tonåringar är. Jag tog ut alla aggressioner på henne och jag ville inte säga någonting och jag var så dryg och tänkte du borde kunna läsa mina tankar. Med tiden har det blivit bättre när jag fått prata av mig. Nu har jag ingen ätstörning längre, men sedan i början av sommaren har denna trotsighet kommit tillbaka. Jag drar mig undan, undviker att prata med henne. Jag vet att det som kommer göra allt bättre är att prata av mig med henne. Jag är så rädd att hon ska tro att jag fortfarande har en ätstörning, även om jag kan förklara att jag inte har det. Så det är ett känsligt ämne. Jag stör mig på allt hon gör och säger. Typ bara att hon finns i rummet gör mig irriterad. Men det som stör mig mest är kommentarer på mat som oj vad hungrig jag är. Eller det här var gott. Eller jag kanske måste äta någonting. Jag bor hemma igen och jag är 22 år. Jag har försökt ändra min inställning till att jag kan försöka vara glad och positiv när jag pratar med henne. Det funkar bara några minuter. Det här blir långt. Om ni använder den i podden så går det självklart bra att korta ner den. Tack på förhand. Jag vill inte korta ner den här frågan. Jag tyckte att hela frågan behövdes. Nu ska jag lämna över den här till min man, känner jag. Så att det kändes skönt. Så ska jag luta mig tillbaka och lyssna på vad du som är så klok har att dela med dig av.
Ja, du. Klok som en bok. Eller som en tok. Det som man ska veta är ju först och främst att det är extremt svårt att tvinga sig in i att ändra sina känslor. Det är som att se att den där personen där borta skulle jag passa ihop med. De har rätt längd och de har rätt utseende och de verkar jättebra. Så nu ska jag bli kär i dem. Och så försöker man verkligen tvinga fram den där kärlekskänslan. Det går ingen vidare. Men plötsligt så slappnar man av och hänger med någon och så upptäcker man att man rodnar lite när de är nära. Och att hjärtat slår lite mer som en fjärilsvinge plötsligt när en viss person är nära och så vidare. Och det kommer alldeles av sig självt. På samma sätt är det när det blir så här, där av någon anledning då, så har man en automatisk trigger som det kallas. Att när då mamma kommer in i rummet så känns det som att hon eller det gör mig sur, om vi nu ska ta det vi pratade om innan och som också dök upp i den här frågan. Det som gör mig irriterad är. Bakom det där dätet så döljer sig då att när jag ser min mamma så kommer de här tankarna farande i mitt huvud. Så att det är som att jag blir en annan person. Jag tappar känslan och blir irriterad och fastnar in i min egen tankevärld. Och därefter så spelar det ingen roll vad hon gör, så är det fel. Det kan man känna igen i vilket förhållande som helst. Det spelar ingen roll om det är i ett fotbollslag eller om det är ett romantiskt förhållande. Eller om det då är som det här, en mamma-dotter-förhållande. Och det är ju det att när väl jag hamnar i de här tankesnurrorna som gör att jag tappar humöret, så flyger all välvilja ut genom fönstret. Och man kan på ett sätt säga att välvilja, det är den största superkraft man kan ha i livet. Välvilja är den som säger att, som vi har bestämt även lagmässigt, att man ska vara oskyldig till motsatsen bevisas. Välvilja är den där som gör att när en bra kompis kommer fram och berättar ett skämt och inte klarar av det riktigt och säger oj nu glömde jag det och så blir det fel igen, men jag är inte bra på skämt, men nu ska jag berätta här ändå. Och när de är klara med hela den där grejen, har jag välvilja till personen, så säger jag, du är för god. Har jag inte välvilja till personen så kan de komma fram och berätta det bästa skämt man någonsin har hört och som 10 000 personer skulle skratta åt. Och det enda jag tänker utan välvilja, försöker du vara rolig nu? Ska det vara kul eller?
Mm, det var hemskt för du ska vara så himla duktig på...
Så någon kan göra det dåligt och man tycker de är sköna. Och någon gör det bra och man tycker de är en total idiot. Och skillnaden är välvilja. Välvilja är det vi har när vi så att säga inte tar våra osäkra, stressade, irriterade, frustrerade tankar på allvar. Det som är där bakom är automatiskt välvilja. Man kan kalla det i viss mån att välvilja är en form av naivitet som vi då kallar det för därför att barn uttrycker det här ganska enkelt. De går på, man tycker de går på att vara glada utan anledning. Men det är ju faktiskt en jättefin egenskap. Och när det gäller det här så är det just att se hur mycket välvilja kan jag ta med mig in i rummet. Och det kan jag faktiskt med lite medvetenhet fundera på innan. Jag gör det väldigt ofta när jag sitter med klienter och annat. Att jag kan ju inte förbereda, nu ska vi prata om det här. Jag har ingen aning om vad de ska stå inför den här gången. Det är bara dumt att säga att nu vet jag vad vi ska prata om. Men däremot kan jag ha den där ansatsen av välvilja. Att på något vis... känna hur jag gillar personen och sen börja samtalet. För gör jag den, om jag bara sätter den lilla intentionen av välvilja.
Och att du som känner att du vill verkligen att det ska gå bra för dem. Att du vill att de ska må bra.
Välvilja är att man vill att det ska gå väl. Jag vill att det går väl. Och bara att jag medvetet sätter intentionen att göra det så gott jag kan. Om jag märker att jag inte fixar det för att den där triggern av att när de höjer ögonbrynen eller smackar med tungan eller vad nu än är så flyger djävulen i mig. Det känns som jag behöver en exorcist plötsligt. För att jag känner mig inte som samma person. Jag vet inte vad det var som hände. Det var som en, vad jag brukar kalla det, det går en tankestorm in i huvudet som drar loss så snabbt att nu är jag inte mig själv längre.
Mm.
Och jag kan inte förstå varför jag blir så irriterad. Och jag kan säga så här att alla som har varit med en person en längre tid, oavsett vad skälet är, om det då är att man har varit gift som vi har varit i över 20 år, eller om det är att man då har varit mamma och dotter i 22 år, så är det alltid just det här att någon gång under det här så är det ganska stor risk att man då har dåliga känslor, vi säger i det här fallet som man gått igenom, antingen då anorexi eller bulimi eller någon annan form av ätstörning, förstår jag.
Mm.
Och skälet att man gör det är ju att man faktiskt inte mår så bra. Och när jag inte mår bra, vem är alltid där? Jo, mamma. Och risken är då att så att säga mamma får klä skott för den dåliga känslan. Inte för att det är logiskt utan för att nervsystemet säger jag mådde dåligt och så var mamma där. Och så mådde jag dåligt igen och så var mamma där. Och så mådde jag dåligt igen och så var mamma där. Nu räcker att mamma är där som mår dåligt. Det här är hur vi lär oss vad som helst. Det är vad hela reklambranschen bygger på. Så vi skojar och grejar och så slänger vi fram någon produkt och skriver ICA på den och så sitter man och myser sig. Och när man gjort det till många gånger så plötsligt så känns ICA bättre än Coop. Eller
ICA så reklam bygger verkligen på det. Det här är ju någonting vi har jobbat mycket med NLP, kan man säga. Neurolinguistisk programmering. Och ibland så ser du och jag någon reklam och man bara, hur tänkte de här? Det är en sån här konstig grej att de blir jagade på något sätt. Man sitter där och har, det blir liksom ingen... en känsla. Och sen kommer företagsloggan eller då produkten och man bara, nej.
Nu fick ni inte till det. Nu var det någon som gjorde att oj, nu gjorde vi på en testgrupp här och alla stannade upp.
Ja.
Och så tror de att uppmärksamhet är detsamma som att det är en effektiv reklam.
Man vill ju ha kopplat en liksom skön känsla till.
Precis, du vill koppla en skön känsla till produkten. Och i det här fallet då, om vi tar till exempel, jag vet det här var länge sedan, men jag kommer ihåg jag hade en kvinna som tyckte att hennes mamma gubbe, som hon kallade det. Bara där kan vi dra något. Han kallar förmodligen henne för regeringen och hon kallar honom för gubben eller något.
Gubben.
Men oavsett då så tyckte hon att hennes gubbe var tråkig för att han kom hem och så ville han bara sitta i soffan och titta på fotboll. Och det blev liksom inte att de umgick så mycket. Och då sa jag det att ja, men du missar ju vilken enorm möjlighet det här är. Och hon liksom, vadå? Men sätt dig jämt, titta fotboll. Men jag gillar inte fotboll. Ja, men du behöver inte gilla fotboll. Gillar du honom? Men jag får hoppas att du fortfarande gillar honom och att det är därför du är sur på att han inte ger uppmärksamheten som du vill ha. Jo, men så är det ju. Men han är ju tråkig. Han sitter där med sin fotboll. Jag sa, ja, men då ska vi se om vi kan sno fotbollen lite grann här. Och så hur gör man det? Men jag sa, sätt dig jämte och var lite intresserad. Och så när rätt lag gör mål så garanterar jag att han kommer och liksom, ja! Och precis när han är i det läget, då tittar du fram och tittar honom i ansiktet och säger, det var bra va? För vad som händer nu är att han har den här underbara känslan att rätt lag gör mål och så får han syn på ditt ansikte. Sen har han en underbar känsla att rätt lag gör mål och så får han syn på ditt ansikte. Så har han en underbar känsla att rätt lag gör mål och så får han syn på ditt ansikte. Nu räcker han se ditt ansikte så får han den känslan. Enkel reklam eller då klassisk betingad reflex.
Ja, precis.
Men vad de flesta gör istället är att de kommer in och säger, ja, här sitter du och ska titta på fotboll igen. Är det vad du ska göra ikväll eller? Ja,
titta
det
på mig.
Och så är man så, ja, titta på mig när jag pratar med dig så du kan må kast när jag tjatar på dig och så titta på mig.
Det.
Och sen så betingar vi det så räcker du ser mig så blir du ledsen och vi springer iväg.
Helt omedvetet. Alltså vi har ju ingen plan när vi gör det här. Men nej,
Jo, det är bara du ett oskyldigt missförstånd.
Så här är det. När vi precis hade träffats, jag tror det var första halvåret där, så tog du med mig till London på Tony Robbins. Mm. Det var 15 000 i publiken. Alltså det var så häftigt och vi gick på glödande kol och ja, men allt det här. Sen bygger han upp, han är ju så otroligt proffsig, Tony Robbins. Men han bygger upp hela den här grejen och det ska liksom
bygger
hela
upp
tiden,
en känsla av säkerhet och en känsla av
liksom,
yes.
Och så hela tiden ankrar han det till liksom att kolla på mig. Alltså alla sitter ju och tittar på Tony Robbins och så har man den här underbara känslan och bara yes. Och så trycker han också sig själv på bröstet samtidigt så här, så man kan inte låta bli att tänka, alltså att känslan går till honom. Och sen då kan, alltså jag vet inte hur, men jag antar att det är för att det är en plan. Då kan man också sälja mer event och mer.
Ja visst kan du göra det.
Eller liksom så.
Du får ju en sån härlig känsla att det blir samma lite grann som en country and western. Det är en bra affärsplan vilket är I can't live without you baby. För det är klart, när man åker tillbaka hem till sin egen verklighet.
Ja.
När man har haft 4 dagar det bästa party man någonsin haft utan alkohol och droger.
Och, man bara,
och hela den känslan känns kopplad till en viss person.
Ja.
Så det är klart, du kan ju inte vänta på att få träffa den personen igen.
Och kommer det upp ett nytt event. Och Tony Robbins, gud det var helt magiskt. Liksom så. Men där visste ju du, så du där. Äsli, titta. Nu tittar vi på varandra istället. Vi stod där, say yes!
Ja. Jo, för jag ville ju att det skulle kopplas till oss. För då visste jag ju det här.
Och från den dagen lärde jag mig verkligen det här med alltså hur man skapar en bra reklam. Hur man skapar en bra... Alltså för allting bygger...
Allting bygger på
känslan. Det är väldigt, väldigt intressant. Och då menar du att det kan vara som så här att den här personen då har fått bara en helt omedveten då lite negativ koppling till sin mamma just att för att hon var där i de här jobbiga situationerna och det kanske blev lite tjafs, det kanske blev de här små kommentarerna som är av ren välvilja. Åh, vad hungrig jag är. Eller ska jag kanske äta lite nu?
Man försöker skämma in personen lite grann.
Eller bara liksom försöka hjälpa, inspirera säkert sin dotter att eller dotter, du vet inte om det är en son eller dotter.
Jo, men i varje fall för att få ett ätande, för att få till det här. Man är ju livrädd som förälder att det här ska gå åt pepparn ordentligt. Så man vill ju göra vad som helst. Så jag vill betona nu när den som lyssnar på det här att det är otroligt oskyldigt och välmenat. Jag bara säger att det går fel därför att vi ofta gör så här i förhållanden och sånt. Att vi klankar på den andra personens
det
musiksmak.
Gör du och jag.
Eller...
jag vet det här, men jag gör detta ofta ändå om jag är Anders. Så att, men då, för då har jag ju glömt av hela det här Tony Robbins marketing, reklam, triggar bra känslor till mig, till oss. Till, för just då är jag inte mentalt klar och då glömmer jag av allt det där. Det är det vi ofta pratar om, att det spelar ingen roll hur många böcker du har läst, hur mycket bra kunskap du har. Det som spelar roll är att du ofta är mentalt klar för då har du tillgång till allt det bra du har lärt dig. När du inte är det, så spelar ingen roll hur många utbildningar du har gått i prestationspsykologi och kurser och personlig utveckling. Du har inte tillgång till det då. Du kommer inte ihåg någonting. Det är bara borta.
Nej, för de flesta då, om de inte känner igen den här starka känslan som en varningssignal om att nu är den mentala klarheten borta, så sugs jag rakt in i det och så gör vi så att säga negativ reklam och kan inte låta bli då och klanka och irritera och frustrera och sen dessutom då kanske till och med säga titta på mig när jag pratar med dig. För den andra personen försöker titta bort, de vill ju inte. De vill inte vara där när man håller på sådär. De vill ju helst byta rum, springa ut ur huset. De vill göra vad som helst utan att vara precis där och bli klankade på, vara frustrerade på, irriterade på. Och så säger man nej, titta nu på mig här. Och så kopplar vi då så att säga en anti-Coca-Cola-reklam till varandra. när Cola har förstått det är väldigt bra. De är ju duktiga på att sälja sockervatten överallt. Världens bästa på det. Men det handlar ju mycket om Coca-Cola is it when you wanna feel refreshed. Och så är det en massa människor som har hur kul som
helst. Ja, men det måste vara gammal. Den kan inte ens känna i.
Nej, okej. Okay, det kanske
det är nog när du var i USA eller någonting.
Någonting.
Men jag vet inte, nu är det väl det där ljudet. Psh. Eller det var längre. Ja, jag kan inte ens efterlikna det så här. Och så är det varmt och så.
Everything goes better with a Coke. Men vad man börjar med att bygga upp en stämning först. En skön stämning. Eller ta Pripps blå, du vet. Blå, blå,
ja, där har vi verkligen. Ja, man tänker svensk sommar är den som är allra bäst. Ja. Man har det med en öl att göra. Det är liksom, det är väder, det är vind, det är skratt, det är umgänge, det är man är med vänner, man tar ett dopp i havet. Det har inte med öl att göra.
Där har du fotbollsreklamen. Det där målet har inte med kanske frun att göra. Men det får med frun att göra. Precis som en Pripps blå får att göra med härliga sommarkvällar. Som man kommer ihåg. När man sitter runt en eld och umgås med den varma känslan rakt i ansiktet. Och det känns det härligt. Man skrattar och det är roligt. Och så psh, och tar man en öl. Och så är det som att då räcker det att ta ölen sen så mår vi bra igen.
Tror man. Många går på det och det är tragiskt.
Men det kan hon alltså göra då. Så om jag ska göra en väldigt snabb övning för vem det nu är. Hon hade inget namn. Han
vi vet inte ens om det är hon eller hen. Eller, det vet vi inte, Anders. Faktiskt.
Det här kan fungera för vem som helst. Men om du har någonting som du känner att här har jag. Det räcker jag att tänka på det här så går jag halvt i taket. Det är bara som det är liksom. Det är ingen roll vad det är. Vi kan göra det här med vad som helst. Om man då tar i det här fallet och tänker på sin mamma och så märker man det liksom att jag gör den här bilden, jag ser när hon höjer ögonen eller använder den här rösten eller det gör det ansiktsuttrycket, vad det nu än är. Så okej, stopp undan den, nu vet du ungefär vad det handlar om, här är vad jag blir triggad av. Tänk på det bara som det är. Och sen tänker du på någonting som du verkligen inte kan låta bli att ha sköna känslor till. Jag har ingen aning vad det är, det kan vara allt ifrån hundvalpar, kattungar. Det kan vara en solnedgång, det kan vara en människa du gillar, det kan vara vad det nu än är, det kan vara en maträtt du någon tycker är fantastisk. Sport. En sport, någonting du har gjort, ett minne där du tyckte, gud vad det var grymt, det spelar inte så stor roll. Men vad du gör då, det är helt enkelt att du tar den där bilden av mamma och så skjuter du den ifrån dig så att mamma blir mindre och mindre och mindre och mindre. Och till slut nästan är som en liten prick borta vid horisonten. Och så fort den blir en prick så kommer den tillbaka som på ett järnvägsspår med X2000 och bara blir större och större och större, större och så smuck så är det istället den där hundvalpen. Det är liksom mamma bort, hundvalp fram. Mamma bort, hundvalp fram. Och sen när man gjort det ett par gånger bara swish, 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 fram och tillbaka. Då testar man. Man öppnar ögonen, man skakar loss lite grann och så tänker man på mamma och så ser man om känslan av hundvalp dyker upp automatiskt. När den väl är klar så nästa gång kommer in i ett rum och mamma står där så automatiskt har man nu triggat igång tanken om den känsla som man är ute efter istället. Och ifrån den känslan så är jag tillbaka med min fulla verktygslåda och kan börja diskutera saker och må lite bättre. Nu är det här ett verktyg. Jag sysslar inte speciellt mycket med verktyg. Men när man sitter i radioformat så kan det vara enklare med verktyg. Hade jag suttit i coaching med den här personen så hade vi definitivt pratat lite mer om hur hennes tankar om mamma skapar känslan. Och hur de tankarna inte är på riktigt och hur de är bara någonting som blir som när man går till läkaren och man knackar under knät för att testa reflexen och så sparkar benet ut.
Och jag skulle prata om hur mycket välvilja den här personen har som är medveten om det, som ser trots sin eller hennes ringa ålder på 22 år, vilket är jättekul att vi har så unga lyssnare tycker jag. Jag blir jätteglad. Men oavsett då, att så klok att man ser sitt eget mönster.
Enorm.
Och att man har så mycket välvilja till sin mamma och till relationen till sin mamma, att man värdesätter den. Att man tar sig tid att skriva ihop den här frågan, skicka den
till någon till i en podd och hoppas att kan jag få ett svar där som hjälper bara
att man det är så kan hjälpa medveten. Mig med min relation till mamma. Alltså det tycker jag är så fint. Så snälla du, ta med dig det. Det vill jag verkligen lyfta fram. För jag tycker det är väldigt klokt. Och som den här personen skriver också, jag vet att det kommer göra allt bättre är att prata av mig med henne. Men jag är så rädd. Ja, bla bla bla. Okej. Så du har ju också insikt i vad du känner att du skulle vara bra att göra. Just do it, skulle jag säga.
Ja, man får tänka så här att det är lätt att säga just do it. Jag gillar ju att tänka bara på ett steg bakom. Vad är det som tillåter mig att just do it? Och den viktigaste är där att se att det finns en sanning i varenda spirituell bok som någonsin har getts. Jag har läst de flesta. Men det finns en gemensam sanning och det är ju den här att the truth shall set you free. Om vi nu tar det rent bibliska. Men att säga som det är. Gå inte in för att säga som det är inte att säga det sämre än vad det är. Det gör man ibland för att liksom styrka att det är inte konstigt att jag har varit sur för nu har det varit så här.
Mm.
Inte säga det bättre än vad det är, vilket är att nu försöker jag mjuka för jag är rädd för att jag ska få för stark reaktion och säga att ja, men det har gjort mig lite ledsen och där och där. Nej, nej, nej. Säg som det är.
Säg som det är. Sätt på podden. Spela upp det här. Lyssna på det ihop. Säg, jag var modig att skicka in min fråga för jag vill verkligen ha en bra relation med dig.
Ja,
alltså snacka, jag hade ju blivit helt så här, men gud vad fin.
Vilken mamma hade inte blivit lite rörd över det här och säga att när jag försöker prata med dig så far fan i mig och så blir jag irriterad ändå. Så jag vet inte, jag ska få till det. Så nu skrev jag frågan in där, för jag vill så gärna att det ska vara något annat.
Mm. Alltså jag tycker det är jättefint.
Bara där.
Ja.
Bara där har vi någonting väldigt fint som kommer att föra två personer närmare varandra. Och det händer i stort sett varenda gång vi bara inser att säg som det är. Varför säger vi inte som det är? För nu är det lite intressant då. Då går vi tillbaka till det här. Varför säger jag inte som det är i olika lägen? Jo, för att jag har någon form av känsla som jag undviker mer än pesten. Om jag tror att den känslan ska dyka upp på något vis på grund av att jag säger som det är, då kommer jag att ljuga. Hitta på, överdriva, underdriva. Självklart kallar jag det för vita lögner när jag gör det själv. Men det låter mycket bättre för att andra människor ljuger och vi gör bara det här för deras bästa så inte de ska bli sanna. Men är vi riktigt sanna mot oss själva, om vi säger som det är, så mjukar vi inte, överdriver inte för att rädda den andra personens känslor. Vi gör det för att rädda våra egna, för vi tror att det finns något de kan säga och göra som automatiskt kan få oss att må dåligt istället för att se att jag måste tänka om det de säger och gör för att kunna få en känsla, för mina känslor kommer från mina tankar. Om jag väl ser det så blir det så mycket lättare att bara säga som det är. För jag är inte längre rädd. Så jag behöver inte våga säga som det är. Jag behöver inte ta mod till mig att säga som det är. Jag säger som det är för det är det enda vettiga att göra. På samma sätt som 2 + 2 är lika med 4.
Mm. Bra. Tydligt. Bra. Härligt. Alltså två toppenbra frågor. Alltså jag blir så glad när ni skickar era frågor till mig. Så... ja, men passa på och gör det. Så
och
kanske
i den här
du har
podden så
dyker
vi ju lite mer på djupet i varje fråga. Vi har egentligen tagit oss an 2 frågor här på den här tiden. Men jag hoppas också, och det här är mitt mål så att alla vet det. Om ni tycker att jag ibland går som katten kring het gröt kring frågan och inte bara här. Det är för att 1, så behöver varje person få sin insikt för att se någon skillnad. Och 2, så vill jag gärna att ni som lyssnar som kanske inte är direkt involverade i den fråga som ställs fortfarande ska få ut någonting av svaret. Så att ni vet att det finns en liten tanke bakom att det är några olika varv och lite svar som kanske inte riktigt verkar beröra just den frågan. Men det är för att alla som lyssnar ska kunna få med sig något genom att ta det mer generellt om människor än precis bara exakt den här personen som vi inte vet någonting om förutom just den fråga de har ställt. För det är svårt att vara riktigt pinpoint som man kan vara när man är i en coaching-situation.
Eller kanske när vi kör våran VIP
när vi kör våran VIP-dag den 24 januari och man kan rikta sig till 16 personer om
livskraft och klarhet.
Mm.
Mm.
Ja, det behöver vi alla lite mer speciellt i dessa tider.
Kul att ha det också nu. Så
kan man bli lite mentalt vaccinerad från sin egen oro och annat inför 2026 och förhoppningsvis göra det året till det bästa man haft än så länge. Och då blir det här en väldigt bra start. Men nu sitter Karin och håller i ett live-talk-kort.
Det gör jag som vanligt i avslutningen av vår rapport. Och just idag så lyder frågan så här på det här kortet. Hur visar du en vän att hen är viktig och betyder mycket för dig?
Mm.
Det kan vara bra att bara reflektera över hur gör jag egentligen?
Nej, jag verkligen vill visa det. Eller tror jag att de bara ska förstå det ändå?
Och det kan vara intressant att prata till exempel med sin partner, med sin, alltså sådär, man har, alla har ju lite olika sätt. Då kan man bli inspirerad. Åh, du, gör du så? Det tar jag med mig liksom.
Ja,
det var en bra, en liten
bra
gullig
att veta
grej.
Det. Den,
liksom.
Den ska jag använda mig av. Och sen kan man också ofta göra så här att man börjar inse att alla goda tips och råd som jag har till andra fungerar ganska dåligt för andra. Men om jag lyssnar efteråt på de råd och tips jag gav till den andra personen så inser jag att de är fullkomligt skräddarsydda för mig själv.
Mm.
För du är den största experten på dig som finns.
Mm.
Och när du ger råd till någon annan så läcker du det som du egentligen tycker att du behöver göra. Det kan vara bra, för då kan man lyssna på det och säga det. Det kommer förmodligen inte funka till min kompis när jag säger allt det här. Men om jag lyssnar en gång till efteråt så inser jag att det var precis vad jag behövde göra.
Mm. Det är det, vi blir ju kanske, vi gör ju värsta, vi kanske svarar på frågorna här utifrån vad vi själva behöver lyssna på. Jag älskar ju att spela in den här podden.
Självklart.
Det känns ju alltid så bra att när man kommer på någonting som man tänker jag ska säga så här för att det blir bra till den personen som lyssnar, fast så tänker man, det här var jättebra att bli påmind om själv.
Ja, och jag säger det ibland när jag är ute och föreläser. Någon kommer fram och säger, det här är andra gången jag lyssnar på dig. Jag måste säga, det är så bra. Och säger jag, jag är så glad att jag får med varenda gång.
Ja.
För det är ju ofta så här, att när man håller på och grunnar på det så hjälper man sig själv. Oftast är det det, att vill man verkligen lära sig någonting så lär ut det.
Mm.
Ja, med det sagt så säger vi tack för den här gången. Och
tack,
syns
snälla.
Igen om ett par veckor.
Det gör vi.
Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller en recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.